Det var veldig sterkt de ordene som du hadde valgt å lese Anita til begynnelsen her, for det var en sånn bekreftelse på det sporet som jeg ønsker å legge meg på i dag. Og vi har ikke snakket sammen om hva jeg skulle dele. Så det er sånn sterke bevis på Guds ledelse.
Jeg fikk det skriftlig.
Du fikk det skriftlig, det er sant. Bra. Nå har jeg jo vært her i så mange år at du sikkert har lagt merke til at om det er noe som ligger sterkt på mitt hjerte når det gjelder forkynnelse, så er det at Guds folk skal oppdage og forstå og virkelig kunne ta til seg av den stabiliteten og det omfanget som ligger i det som Jesus har gjort for oss på Golgata. Om det er noe som jeg skulle ønske at jeg har klart å plante dypt ned i det, så er det det at det som Jesus gjorde for deg og for meg, det er bra nok. Det er bra nok både for min frelse her på jorden, og det er bra nok som inngangsbillett til himmelen. Det holder hele veien. Og selv om vi ofte snakker om det, så ser det iblant ut som om vi ikke får løfta fram det nok. Det er som om vi trenger stadig å minnes på om det. Stadig så trenger vi å liksom få en sånn påminnelse om at ja, det er sant. Det er der det kviler. Det er der, det som det alltid avhenger av hva Jesus gjorde for oss. Og behovet av å snakke om betydningen av Golgata, den kommer aldri å forsvinne. Og da har jeg lyst til å ta deg med på en vinkling rundt dette. Noe som jeg har ventet på å få dele dette, liksom gått, åh, kan det ikke bli denne søndagen snart at jeg skal få dele det, for at jeg gleder meg sånn. Og litt avhengig av hva slags sammenheng du har vokst opp i, hva slags forkynnelse du har vært under, så kan noen av de her tankene føles litt sånn, de er ikke nye, for det her er Guds ord, men kanskje en litt uvant måte å se det på. Og derfor så håper jeg at du kan sitte og lytte, og så tenker du som de tenkte i Bibelens tid når Paulus gikk rundt, ja, det her skal jeg granske i Guds ord når jeg kommer hjem. Kan du love det? Du skal liksom ikke bare stenge, det her var uvant, det her har jeg aldri hørt før, og ikke heller svelle alt, men du skal tenke, det her vil jeg finne ut mer av. For jeg tror personlig at det vi skal snakke om i dag, det har stor betydning. Det har hjulpet meg, det har hatt stor betydning for mitt forhold til Gud og for mitt liv her på jorden. Og vi skal starte med å lese, skal vi se det og trykke. Starte med å lese fra der som vi avslutter når vi feirer nattverd. Og i samme kapittel som Anita oppholdt seg i, 2. Korinterbrev, kapittel 5 og vers 21. Der står det sånn. For ham, altså Jesus, som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Det er liksom det vers som en må lese sakte, og vi må nesten stoppe opp for hvert ord for å få med seg hva som virkelig står i det verset. For det sammenfatter nok av frelsens fantastiske storhet og utrolig viktige sannhet. Hvem var det som ikke kjente til synd? Jo, selvfølgelig, det var jo Jesus. Han gjorde Gud til synd for oss. Jesus tok vår synd. Han tok det frivillig. Det var for oss, men det var Gud som gjorde det. Vår eneste del i det var at Jesus tok vår synd. Ellers hadde vi ingenting vi skulle ha sagt eller gjort i den saken. Han tok vår synd, og så ga han til oss noe som er mye, mye, mye bedre. Hva fikk vi? Jo, vi leste for at vi skulle få Guds rettferdighet i Jesus. Og kjære dere, det her er stort. Det her har vi sunget, det her har vi lest, og det her har blitt sagt i bedehus og kirker gjennom historien. Men likevel er det mennesker som sikkert du også har truffet på, som jeg har truffet på rundt omkring i Norge og i Finland, Sverige, hvor den har vært. Mennesker som tviler på om de er frelst. Mennesker som lurer på om de klarer å holde seg frelst til Jesus kommer. Mennesker som lurer på om de har mistet frelsen. Hvorfor kan det være sånn når Guds ord er så tydelig og klart? Jeg tror at en av hovedgrunnene er at vi ikke har sagt oss enige med Gud. Og jeg skal forklare mer hvorfor jeg har kalt overskriften i dag «Er du enig med Gud?». Gud sier at du har fått hans rettferdighet. Å få Guds rettferdighet, det betyr at man kan komme fram for Gud uten å være redd. Fordi det ikke finnes noen feil, det finnes ingen synd, ingenting som står i veien som hindrer at du kan ha et frimodig fellesskap med Gud. Vi husker at når ypperstepresten skulle gå inn i tempelet i det aller helligste gamle dager, så måtte han sørge for at han hadde alt i livet i orden. Ikke noen uoppgjort krangel med kona, ingen skitne tanker, ingen onde handlinger som han ikke hadde bedt om tilgivelse for. Han måtte til og med be om tilgivelse for sine hemmelige synder, slik som David gjorde i salmene. Om ikke han hadde alt i orden, så ville Guds hellighet i det aller helligste, Guds hellighet som ikke tåler synd, ville slå ham død ned når han kom innenfor det aller helligste. Og det var jo derfor som de også hadde tau rundt ankelen, slik at om han ikke hadde gjort alt opp for seg, og så ble han slått død ned der inne, så kunne jo ingen andre gå inn der, uten de måtte ha noe sånn at de kunne taue han ut. For hvem ellers var ren og hellig, rettferdig nok til å kunne gå inn i det aller helligste for å hjelpe ham? Ingen annen. Derfor måtte de slepe han ut gjennom det der tjukke forhenget, sånn at de kunne få han berget derifra. Når du da har fått Guds rettferdighet, så betyr det at Gud ser på deg som helt perfekt og fullkommen. Det er faktisk sånn som Gud ser på deg akkurat der du sitter nå. Så ser han på deg og tenker, ja, perfekt, fullkommen. Det var veldig mange som ble glade over det. Men det er bra. Derfor at det er ikke din egen fullkommenhet du kommer med innenfor Gud. Selv om du er veldig snill og grei, og du lever uten de store synlige syndene, så holder ikke våres egen rettferdighet mål innenfor Gud. Derfor så vil de som kanskje noen kan kalle såkalte store synlige syndere, men som tror på Jesus som sin frelse, kunne komme fram til Gud like frimodig som deg, fordi det er ikke basert på vår egen rettferdighet, men Gud har gitt alle dem som tror på Jesus sin rettferdighet. Og det er den han ser når han ser på deg. Og det betyr at du kan gå inn i det aller helligste uten frykt for å bli slått ned. Uten å måtte ha et tau rundt ankelen. Du kan komme til Gud akkurat i den livssituasjonen som du er nå. Uten å være redd. Du trenger ikke frykte. Og det trenger ingen annen heller som tror på Jesus som sin frelser. Om det så er en narkoman som lever på plata nede i Oslo, kjemper med å komme seg løs fra den forbannelsen, men tror på Jesus som sin frelser, så kan han komme like frimodig framfor Gud som deg som ikke lever i de store synlige syndene eller sliter med livet. Like frimodig. Gud har alltså erklärt dig rättfärdig. Men nu du, har du erklärt dig rättfärdig? Gud säger alltså, du har fått hans rättfärdighet. Det här håller, det är bra nog. Men är du enig? Är du enig med Guds ord och det han säger? När du synder, om det så är i tankar, något du säger, något du gör som inte skulle ha varit gjort, vad sker in i hodet ditt? Är det en känsla av frykt? Är det en känsla av oro? Är det en känsla av bekymring för att nu är inte Guds förhållande i orden? Eller kan du mitt där du står i görma säga, jag har fått Guds rättfärdighet i Kristus Jesus. Jag är ren och rättfärdig, himmelen värdig. Hvor är du när det sker? Det vi ofta gör när vi har förbrutit oss mot Gud är att vi kommer med stor skyldfölelse framför Gud och säger, tillgi mig Gud, jag är en synder, hjälp mig att sluta och synda. Men, och tänk nu, följ tanken, inte bli rädd. Är det då sant att du är en synder? Är det sant att du är en synder? Jag menar, vi läste nettopp här i begynnelsen att du har fått Guds rättfärdighet. Och en synder kan inte ha Guds rättfärdighet. Enten är du en synder som ändå inte har tagit emot Jesus och trodde att han döde för dina synder för att du skulle få Guds rättfärdighet, eller så är du faktiskt rättfärdig för att du trodde på Jesus och fick Guds rättfärdighet. Ja, men jag synder ju nettopp. Ja, kanske det. Men är din frälse baserat på att du klarar att hålla alla Guds bud och lover, eller är den baserat på vad Jesus gjorde för dig? Och detta är viktigt för oss. Själv om du och jag synder ibland, så mister vi icke Guds rättfärdighet för det vi har fått den som gave på grund av vad Jesus gjorde. Vi har av nåde fått vara med på världens bästa byttehandel. Jesus tog vår synd och gav oss Guds rättfärdighet. Ska du då fördöma dig själv när Gud har gett dig sin rättfärdighet och han erklärar dig rättfärdig? Måten att bli fri ifrån syndens klör, det är inte att bekänna, tillge Gud, tillge mig Gud, jag är en synder. Nej, måten att bli fri från synd och växa i nåde och sannhet, det är att bekänna sannheten och säga, Gud, tack för att du har gett mig din rättfärdighet. Tack att jag är ren och rättfärdig, himmelen värdig, till och med efter det som skedde akkurat nu. Ingenting kan skilja mig från Guds kärlighet som är i Kristus Jesus. Och ingen kan riva mig ut av Guds starka hand. Jag tror att det är bra nog för mig. Jag tror det håller. Tack Jesus. Kan du se mitt mens du står där. Ord skapar och ord påverkar din bevissthet. Bekänner du att du är en synder, så påverkar det din underbevissthet och du vill agera utifrån att du är en synder. Bekänner du att du är rättfärdig inför Gud, så vill det påverka din underbevissthet och skapa i dig en vilje och en längsel att leva utifrån den ställningen som du av nåde har fått av Gud. Istället för att fokusera på synden och på din egen svaghet, så fokuserar du på Guds rättfärdighet och det vill skapa en förvandling i ditt och mitt liv. Gud har sagt att han har gett dig sin rättfärdighet. Är du enig med han? Är du enig med det? Kan du se med handen på hjärten, jag är rättfärdig. Jag har fått Guds rättfärdighet i Kristus Jesus. Eller kämpa ditt hår, dina tankar med att kunna tala det ut. Därför att du har fokuserat på din svaghet. Guds ord säger att av två eller tre vittnes utsagn ska en sak stå fast. Gud säger att du är rättfärdiggjort, du är älskat, du är tillgitt. Djävulen säger att du är en hopplös taper som synder och att Gud har snuddat ryggen på grund av sina synder. Du är inte god nog. Vem hör du på? Och framförallt, vem säger du dig enig med? Du vet att djävulen, han blir kallt lögnens fader. Och det är ju sant. Han vrir på allt. Så är det en annan sida av det där som faktiskt kan hjälpa oss att förstå vår stilling inför Gud. Och det är att när djävulen kommer med sina anklager så har han faktiskt på en måte rätt. När han pekar på de fel som jag har gjort i livet eller ting som inte är på ställ i mitt liv så har han försovit rätt. Och följ med nu. Men då så ber jag han att gå till Gud med anklagarna och hör väldigt nöjheten. När han kommer till Gud med dessa anklagarna överför mitt liv så öppnar Gud protokollboken sin och så ser han i den och så säger han: nej, du, här står det att alla Eddys synder, de är faktiskt, det är betalt för dem, det är gjort upp för dem. Ja, gällen är betalt, straffen är betalt, saken den är avvist. Och det är det som är så fantastiskt med Jesu frälsesverk, att det är gjort upp för oss. Gällen är betalt, straffen är tatt. Alla mina synder från den dagen jag blev född fram till den dagen jag möter han ansikt till ansikt, så gäller orden: det är fullbrakt, det är färdigt. Och för att styrka din tro på det här så vill jag visa dig någon platser i Guds ord som lyfter upp detta. Och först går vi till Galaterbrevet 2, verserna 11-16. Då Peter, det är Paulus som skriver och berättar om vad som skedde i Antiochia. Då Peter var kommit till Antiochia motsade jag honom rätt upp i ansiktet, för det var grund till att klandra honom. För för det kom någon från Jakob, plejde han att spisa samman med hedningarna. Men då de kom, trak han sig tillbaka och skilte sig från dem av frykt för dem som var av omskärelsen. De andra judarna hycklade också samman med honom, slik att till och med Barnabas blev revet med av hyckleriet deras. Men där jag så att de icke gick rätt fram efter evangeliets sannhet, sa jag till Peter föran allesammen: viss du som är jöde lever på hedensk vis och icke på jödisk, varför tvingar du då hedningarna att leva på jödisk vis? Visst är vi av naturen jöde och icke syndare som hedningefolk, men för det vi vet att ett människa icke blir rättfärdiggjort av lovgärningar, men av tro på Jesus Kristus, så trodde också vi på Kristus Jesus för att vi skulle bli rättfärdiggjort med tro på Kristus och icke av lovgärningar. För av lovgärningar blir inte kör rättfärdiggjort. Och som vi ser så är det inte bara vi som av och till sliter med att förstå storheten och omfanget i Guds frälsesverk. Till och med Peter, den store aposteln, Jesu disippel, han vinglar. Och Paulus måtte refse han offentligt där bland alla andra och tala till han. Och sån korrigering tränger vi nu allesammen från tid till annan. Vers 16 här beskriver det så tydligt att det är kun troen på Jesus som frälser och gör oss rättfärdig. Och bara för att markera hur viktig Golgata är och hur viktig nåden är, preciserar Paulus i vers 21 i samma kapitel: jag förkastar icke Guds nåde. För om rättfärdighet kommer väl loven,
så døde altså Kristus forgjeves.
Det å prøve å bygge sin rettferdighet på hva vi selv får til, hva vi klarer å prestere, det er å forkaste Guds nåde. Og si seg enig med at vi er rettferdiggjort på grunn av troen på Jesus, det er å omfamne Guds nåde. Jesaja 45, versene 22-25, sier sånn:
Vend dere til meg og bli frelst, alle jordens ender. For jeg er Gud, og det er ingen annen. Jeg har sverget ved meg selv. Fra min munn har rettferdighetens ord gått ut, og det skal ikke vende tilbake. For meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal avlegge ed. Han skal si: Bare i Herren har jeg rettferdighet og styrke. Til ham skal de komme, og de skal bli til skamme, alle de som brenner av harmen mot ham. Det er i Herren de skal bli rettferdiggjort, og hele Israels ett skal rose seg.
Hva var det Gud sa? Fra min munn har rettferdighetens ord gått ut, og det skal ikke vende tilbake. Det vil si, har Gud erklært deg rettferdig, så er det sånn. Videre sa han der: Bare i Herren har jeg rettferdighet og styrke. All egen ros, all egen fortjeneste, alt eget skryt, det er utelukket. Selvrettferdighet, selvskryt har ingen plass. Bare i Herren har jeg rettferdighet. Eller som en annen oversettelse sier det: Bare Herren er min rettferdighet og min styrke. Og til slutt understreker han der i vers 25: Det er i Herren de skal bli rettferdiggjort. Dere, det her er stort. Ser du hvordan alt hviler på Gud, på hva han har gjort? Alt fokuseres mot at det er Herren vi har våres rettferdighet, våres styrke. Det er der det hviler. Dagens siste vers, det skal vi lese fra Jesaja 54, versene 13-17.
Alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor. I rettferdighet skal du bli grunnfestet. Undertrykkelse skal være langt fra deg, for du skal ikke frykte for noe, og redsel skal ikke komme nær deg. Sannelig, de skal samle seg til strid, men det kommer ikke fra meg. Hver den som går til strid mot deg skal falle for deg. Se, jeg har skapt smeden som blåser på kullet i ilden, som finner fram redskap til sitt arbeid. Det er jeg som har skapt ødeleggere til å gjøre skade. Ikke noe våpen som er smidd mot deg skal lykkes, og hver tunge som reiser seg mot deg i dommen skal du gjenrive. Dette er arven til Herrens tjenere, og deres rettferdighet er fra meg, sier Herren.
Ved siden av at det er noen fine verser som ofte blir sitert, så skal vi kun ta med noen få ting fra det her. Vers 14 sa at i rettferdighet skal du bli grunnfestes. Og nå vet vi det ikke våres egen produserte rettferdighet, men det er Guds. Og når vi leser videre så kan vi forstå at om vi blir grunnfestet og stabile i både våres tro og våres sjelsliv, når vi er trygge på den rettferdighet som Gud har gitt oss, når vi blir enige om at Gud har erklært oss rettferdige, og sånn er det, et resultat av det vil være at vi ikke har behov for å hevde oss selv. Vi har ikke behov for å undertrykke noen, fordi vi er trygge. Vi hviler. Vi er ikke urolige. Vi er trygge på den rettferdigheten vi har fått av nåde. Og vers 17 sier der at ikke noe våpen som er smidd imot deg skal ha fremgang. Det skal ikke lykkes, og hver tunge som reiser seg mot deg i dommen skal du gjendrive. Hvorfor? Fordi deres rettferdighet är fra mig, säger Herren. När djävulen kommer och anklagar oss över våres misslyckande, våres tabbe, våres felsteg, så förändrar det icke på vår stilling inför Gud. Frälsen är stabil fördi allt är av Gud. Han som är felfri och syndfri och har gett oss sin rättfärdighet i bytte mot våres synd. För en fantastisk handel, helt otrolig. Och det betyder inte att vi inte behöver rydda upp om vi har gjort något galt mot andra. Och det betyder heller inte att vi tror att vi är bättre än andra. Det betyder bara att vi har insett att vi klarar oss inte själv, men vi har behov för en frälsare. Och att vi omfamnar den nåde som Gud visar oss och tar emot den rättfärdighet som han ger oss. Spörsmålet för dig och mig, det blir: är du och är enige med Guds ord? Och min uppfordring till dig är att börja och se dig enig med Guds ord. Om så, se det höjt varje dag, många gånger per dag, slik att du blir grundfästad i Guds rättfärdighet. Och jag syns det här är så fantastiskt att jag nästan inte har lust att sluta och snacka om det, men jag ska sluta. Och vi ska avsluta där som vi startade. Men vi ska se det högt samman. Det som står i 2 Korinthierbrevet 5, 21.
Och vi ser det högt. Jag har fått Guds rättfärdighet i Kristus Jesus. Vi ser det något till. Jag har fått Guds rättfärdighet i Kristus Jesus. Och vi ser det ända en gång till. Jag har fått Guds rättfärdighet i Kristus Jesus.
Du, det här är sant. Det här gäller för mig. Det här gäller för dig. Det är Guds ord. Gud har gett dig sin rättfärdighet. Och det är stort och det är vanskligt att ta in över sig. För att det spränger alla våra mänskliga rammer och våres förstånd. Men detta är Guds ord. Och det gäller det. Och jag tror att det är nyckeln till att bli trygg, till att bli säker, till att kunna få vila i frälsen, är att verkligen se sig enig med Guds ord. Det här gäller mig. När du står upp på morgonen, jag gör det var morgon, så säger jag: tack Gud att jag har fått din rättfärdighet i Kristus Jesus idag. På det grundlaget så kastar jag benen ut av sängen och så står jag upp. Därför att det är det enaste som håller. Det är det enaste som bär för mig. Det är det enaste som jag kan vila på i min vardag. Att Guds rättfärdighet, den bär mig hela vägen hem. Ska vi be. Tack Gud för att det som du har gjort, det är gott nog. Tack för att det håller på och lever på, det håller att dö på. Tack för att frälsen du har brakt för oss, det är fullbrakt, det är färdig. Tack för rättfärdigheten som du har gett oss. Tack för att du tog vår synd och gav oss din rättfärdighet. Gud, jag ber om att denna sannheten, denna storheten, detta fantastiska ska bränna sig ner i våra hjärta. Slik att vi kan slappa av i vandringen med det. Att vi kan vara trygga på vår stilling inför det. Och att vi frimodigt kan komma till dig i alla livets skiftande stunder. Och allt kan vi möta och kan vi uppleva, kan vi vara trygga på att din rättfärdighet, den är trygg. Det är en klippe som håller och lever på. Tack för det, Jesus. Jag ber om att det här ska verkligen gripa fast i varenkelt sitt hjärte som sitter här idag och lyssnar. Ber om det i Jesu namn. Amen.